Ja, jag är tacksam att vi får lov att vara tillsammans med er här dessa här dagarna. Och vi har haft en fin resa hit och vi ser fram emot gemenskapen här med kristna vänner. För oss tidigare helt okända men säkert mycket kända när vi åker härifrån. Vi ska stanna inför Romarbrevet de här dagarna och jag tänkte vi ska börja med Romarbrevet 1, vers 16 och 17. 17:e versen, det är ju Martin Luthers vers egentligen. Och vi ska börja med att be i Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herre, vi tackar dig för ditt ord och det budskap du har sänt till oss om fred, om frid som vi får ha med dig genom ditt ord. Synden den förskräcker och plågar oss. Och det är ju så att frestan försöker få oss bort från vägen hem. Och vi behöver samlas så här för att bli styrkta i vår tro. Och kunna gå vidare på livets väg. Vi ber dig om din heliga ande. Om din välsignelse under dessa dagar och denna stund. Det ber vi om i ditt eget namn. Amen. Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi läser de här två verserna, vers 16 och 17 i första kapitlet. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Då ska vi stanna inför det ämnet. Den genom tron rättfärdige ska leva. Ja, jag är övertygad om att du känner din bibel väl och du känner till det som hände vid Jesu uppståndelse. Och det är viktigt i det här sammanhanget med både korset och uppståndelsen. Du minns hur kvinnorna gick in genom den öppna gravöppningen och där i dunklet så säger de, där är ingen. Där är bara de här bindlarna och där är huvudduken. Men Jesus är inte där. Och de undrar nog, var är Jesus? Och ängeln hade sagt till dem, han är inte här. Han är uppstånden. Du minns hur de hade gett sig iväg strax innan solen började gå upp tidigt på morgonen. Och de närmar sig graven. Och där är vakter. Och dessa vakter, de är inställda på att försvara graven. Där är ingen som ska kunna stjäla kroppen som ligger där. Och dessutom är stenen förseglad. Och jag tänker mig när de får syn på dessa här kvinnorna som kommer i dunklet så, ja, jag tänker mig att de stöter varandra i sidan och ler mot varandra. Nu ska vi ha roligt. De tror de ska kunna komma in i graven här. Och plötsligt kommer där en våldsam jordbävning. Det står en mega jordbävning. 7-8 kanske på Richterskalan. Hela jorden, marken gungar, klipporna rämnar. Träden faller. Jag tänker mig stadsmuren, den vajar i Jerusalem. Och de här vakterna, de faller till marken helt förskräckta. Och så reser de sig och rusar iväg. Jag ser framför mig hur de lämnar både hjälmar och sköldar och spjut och rusar iväg till översteprästerna. De vågar inte till Pilatus för han är ju farlig för dem. De har lämnat sin post. De ska nu ljuga Och de ska ha betalt för det. Och det är ju mycket allvarligt. För kommer det här till Pilatus kännedom så kommer det att gå dem illa. Och därför så kräver de mycket pengar. Under tiden så rusar kvinnorna iväg med sina fladdrande kjolar och så tänker de, men var är han? Han var inte där. Och ska vi komma till lärjungarna och säga att Jesus är uppstånden? Vi har inte sett honom som uppstånden. Då möter de honom. De faller ner vid hans fötter. Och där är kännetecknet. Såren. De tillber honom. Och du minns de här två som var på vandring. De hade sällskap med en tredje. De känner inte igen gestalten. De känner inte igen rösten. Men när de sitter till bord så han tar brödet och läser välsignelsen. Då känner de igen honom. Såren i händerna. Så får lärjungarna i uppdrag att gå ut och predika evangelium. Utan att lägga till någonting och dra ifrån någonting. Samtidigt så är det i Jerusalem en fiende. Han har växt upp i Tarsus på gränsen mellan öst och väst. Han ser Taurusbergen med snö uppe på toppen. I norra delen av stan så är det stadion. Han har sett hur de har gått boxningsmatcher och hur de har tävlat att springa i kapp. Han är uppvuxen i en ortodox judisk familj med romers medborgarskap. Han har gått i Bet Hasefer. Och sen bete knäset och sen har han kommit till Bet Hamidrash i Jerusalem för att studera till rabbin. Han lär sig halakka, det fädernas stadgar. Och han lär sig Haggadan, alltså kommentarer till gamla testamentet. Och han försöker leva som en ortodox jude i allt. Han fastar 2 gånger i veckan. Han ber. Han gör allmosor. Han gör gott. Och skulle det vara någonting som fattas så har han ju fädernas överloppsgärningar som han kan gripa till. Och att han blir frälst är helt klart. För han är ju Abrahams barn. Han får vara med och se hur de stenar Stefanus. Han tycker det är bra. Men han tar intrycket av det också. Och han börjar att förfölja församlingarna i Jerusalem. Och fängslar dem. Och många flyr. De har flytt till Damaskus och så är han efter dem. Och när han har gett sig iväg de här 24 milen så närmar han sig Damaskus. Och du minns det här starka skenet, han faller till marken. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Vem är du, Herre? Jag är Jesus. Och så minns du hur Ananias kommer in, lägger händerna på honom. Saul som hade blivit blind får sin syn. Och så blir han döpt och han börjar med en gång att predika Jesus Kristus som Messias. Han skriver nu som kristen ett brev till församlingen i Rom. Och det är en församling som lever i ett samhälle som är där mycket livsleda. De har liksom nått målet, många av dem som är det är kejsaren, senaten och allt detta, de rika. Och dessa de är utleda. Kvinnorna lever som män och husmödrarna kan för en enkel sak låta korsfästa sin slav. Och det är till församlingen, den kristna församlingen här i Rom som man skriver, jag skäms inte för evangelium. Jag skäms inte för evangelium. Skäms du för evangelium? Skäms jag för evangelium? Försöker vi anpassa det, göra så att det går hem på ett sätt som vi menar det ska göra? Ja, om vi försöker anpassa det, då förlorar det sin kraft. För den naturliga människan, den tar inte emot Guds ord, den gör inte det. Och vi får vara med Paulus i Aten. Han talar till de visa, till filosoferna. Och när de börjar håna honom, när han talar om koppens uppståndelse, då är de inte med längre. Och de hånar honom, men han säger inte, ja, jag menar inte på det viset. Han tar inte tillbaka. Och det gällde också i Efesus. Där de ropade, stor Efesernas Diana. Inte gick Paulus ut och sa, nej, det, jag menar inte på det viset. Det är klart att Diana är stor. Nej, inte alls. Och idag så angrips den kristna tron på många håll. Den är fabricerad, säger de. Läste jag nyligen. Det är bara för att det är några som vill ta makt över andra. Och det är väl aldrig någonsin i historien som kristendom har varit så vid sidan om sunt förnuft som nu för tiden, säger de. Och du känner till Dawkins och du känner till många andra. Och det har filmer som angriper den kristna tron. Celsus angrep den kristna tron. Han sa det är bara för obildade, sådana som inte begriper någonting. Det är för slavar, det är för kvinnor och barn, sa han. Jesus blev själv angripen. Och det var till och med på tempelområdet. De tog upp sten och skulle kasta på honom. Och han varnar oss att är det på det viset att folk börjar tala väl om oss, ja, då är det fara och färde. För det hör till det kristna livet att vi blir förföljda, hatade. Och det är inte minst från högre utbildade, inte minst från teologer. Och Paulus, han hade försökt få det onda trädet att bära god frukt. Det gick inte. Det var ju detta med fädernas stadgar. Det sa Jesus, det är bara människor påfund. Och det är ännu idag så bland judarna. De diskuterar om det är rätt att riva ett toalettpapper på sabbaten. Men har det inte varit så, åtminstone i Sverige också, att man har lagt till det bud som Gud har gett oss och så har man sagt, du får inte lov att sticka, du får inte lov att leka och så vidare på söndagen. Du ska vara alldeles stilla. Man lägger till. Och detta med tron, ja, det har blivit någonting som man har för sig att det är någonting som man kan göra. Och så kan man predika tro tills ingen tror. Men det vanligaste det är ju att man drar ifrån från Guds ord. Från vad Gud har befallt. Och så säger man, ja, du är så trångsynt. Vi lever i en annan tid nu. Man kan inte ha det på det viset idag. Så angrips den kristna tron. Skäms du för evangelium? Och vi ska veta det är ännu allvarligare att synda mot evangelium än att synda mot lagen. Gud kallar dig och mig till omvändelse. Han säger till oss ikväll, vänd om, kom tillbaka. Han vill att det ska vara mer än kunskap, mer än här uppe i huvudet. Det skulle vara någonting evangelium skulle vara någonting för vårt hjärta. Och evangelium, vad är det? Det är glädje. I evangelium finns det en kärna, precis som vi kan finna en kärna i en frukt, plommon eller mango, eller där en kärna. Och kärnan i evangeliet, det är rättfärdiggörelse. När Jesus kom till Jordanfloden, till Johannes, och de stiger ner i vattnet. Där är nere i de buskarna, vita, gula, röda, laxröda blommor. Palmerna med färggranna fåglar. Och när Jesus stiger upp så kommer duvan ner. Denne är min älskade son. I honom har jag mitt välbehag. Och nu börjar Jesu offentliga gärning. Och han vandrar omkring med Petrus, Jakob, Johannes, Matteus, Bartolomeus och Filippus och Jakob och Judas och alla lärjungarna från plats till plats. Och där är den blinde som får sin syn och med glädje följer honom. Där är den döve som hör och i sin glädje så måste han göra Jesus och lärjungarna sällskap. Där är den lame i Kapernaum, de har hissat ner från taket, och han reser sig och tar sin bädd och går ut jublande glad. Och där är änkans son, ni minns, utanför stadsporten i Nain. Jesus stoppar den, reste upp, och den döde står upp. Det är Jesu aktiva lydnad. Han visar Guds kärlek till människorna. Men så är det också Jesu, den andra sidan, i Jesu passiva lydnad. Alltså vad man gör med Jesus. Och det hör ihop med korset, där de spikar fast händerna. Och han hänger på korset. Och musklerna i armar, i rygg, de verkar. Jag var i Slätthögs kyrka i söndags, och det var en speciell bild av korsfästelsen. Man brukar ju se honom korsfäst på det viset, men där var det så här, och då såg man hur blodet rann ner för armarna. Och varje blodstroppe, den ropar nåd, nåd, nåd. Och det är fruktansvärt lidande när Jesus hänger där, törsten, hungern, och så alla flugorna som samlas i såren, den obekväma ställningen, och de tar en toalettsvamp när han ber om, när han säger jag törstar. Äckligt. Men det ska vara så mycket lidande som möjligt. Det ska vara Petrus som har förnekat mig. Paulus som har förföljt församlingen. David som har begått äktenskapsbrott med Batseba och planlagt mordet på Uria. Du ska vara Eli som försummade sina söners fostran. Du ska vara Nero. Du ska vara Hitler. Du ska vara Stalin. Du ska vara Mats. Uppfyll nu allt. Ta på dig hela mänsklighetens syndaskuld och betala för den. Och så ropar Jesus på korset. Vad ropar han? Han ropar tetelestai. Det betyder det är fullbordat. Hela skriften, allt vad Gud har planlagt och gjort för hela mänskligheten, det är fullbordat. Men detta ord tetelestai, det skriver man också över räkningar som är betalda. Tetelestai, det betyder hela din syndaskuld, den är betald. Alltihop är betalt. Det har Jesus gjort. Han har gjort det med sitt blod. När Jesus kom till Johannes i floden Jordan, då säger Johannes: du kommer till mig. Jag skulle komma till dig. Jesus kommer för att fullborda, och här kommer han för att bli insatt i detta, att lyda och dö för hela mänskligheten, för att försona oss med Gud. Gud var i Kristus, skriver Paulus, försonande världen med sig själv. Det finns en tavla. Den är målad av en som heter Cavangion, ungefär 1601. Och där ser man Jesus, han blottar sitt bröst. Och där är såret efter spjutet. Och där står Thomas, och han petar i såret. Och vid sidan om så står två lärjungar som ser, böjer sig fram för att se riktigt. Min Herre och min Gud. Inte underligt att Jesus har hälsat dem med shalom. Hälsa. Frid. Detta med försoningen, med rättfärdiggörelsen, med återlösningen, alltså betalningen, med frälsningen. Det är en kedja som inte kan brytas. Det hör ihop alltihop. Men vem är han? Vem är denna Jesus? Han är Marias son. Men han visar sig också genom uppståndelsen vara Guds son. Och därför så kan vi säga, min rättfärdighet, den sitter på Faderns sida i himmelen, på högra sidan i himmelen. Där är din rättfärdighet. Och nu kallar Gud oss till omvändelse. Luther hade ju fått en felaktig uppfattning om rättfärdiggörelse. Han trodde det var Guds dom över honom. Han hade en felaktig uppfattning om tron. Men vad är tron för någonting? Ja, det är tre ingredienser så att säga i tron, och det ena, det är kunskap. Vi måste veta vad evangelium är, vad Jesus har gjort för oss. Det är det första. Men det räcker inte, utan det är ett bejakande av denna kunskap. Men det är inte bara det, utan det är en förtröstan att man litar på detta som Jesus har gjort och tar det till sig. Att man tror detta är fakta. Och rättfärdiggörelsen, det betyder det att Gud förklarar dig för fri från alla dina synder. Varenda synd är utplånad. Och han sätter dig i ett rättfärdiggörelsestatus. Och detta, det är för hela världen. Men det är bara i Jesus Kristus vi är rättfärdiga. Bara i Jesus. Och rättfärdiggörelsen, det är som kläder. Du kommer ihåg den förlorade sonen. Det var inte så att när han kom hem så sa fadern: ja, nu har han kommit, nu måste vi sy ihop fina kläder till honom. Nej, kläderna fanns där. Det var rättfärdiggörelse. Det finns där. Det är bara att han tar det på sig. Han får det på sig. De klär på honom. Och detta det får du genom att höra evangelium. Och så bekänner vi att vi tror på en helig allmänlig kyrka. En helig kyrka. Ja, men protesterar de, jag ser de kristna. De har så mycket fel och det är så mycket att anmärka på dem. Ja, visst är det det. Men Gud ser oss genom Jesus. Han ser oss genom Jesus. Du kan vara precis hur som helst. Och du kan vara vem som helst. Du kan vara hurdan som helst. Men dina synder är borttagna. Utplanade. De är kastade i havets djup. Och där är det djupt. Marianergraven är 11 kilometer ner. Du får aldrig tag i dem igen. De är borta definitivt. Och det här, det får du ta emot. Det får du tro. Och är det så att du går förlorad, så är det inte på grund av att det Jesus har gjort inte skulle vara tillräckligt, utan det är på grund av din otro att du vänder ifrån detta. Men du får lov att ta emot det. Du får lov att vara Guds barn. Ja, men tänker du, jag är bara en C eller D kristen. Jag är bara med i kristna sammanhangen för att det ska vara fred och fridfullt i vårt hem. Då får du ta emot den här kärlekens dynamit. Det är ju så att Paulus här skriver just detta. Evangelium är en dynamis till frälsning för var och en som tror. Och så får du leva i det. Leva i tron. Här vill jag runda av med, ja, jag kan berätta om Augustinus först. Du minns Augustinus. Kyrkofader Augustinus. Du har nog hört det. Han låg nedanför ett fikonträd. Han grät och jämrade sig över sina synder. Hur länge ska du vara vred på mig? Och då hör han ett litet barn. Tollelege. Och han tar det till sig. Tag upp och läs. Och han går bort till bordet där. Där ligger ett nya testamente. Och han slår upp Romarbrevet 13, vers 13 och 14. Och det blir en omvälvning hela hans liv. Och hans mors böner går i uppfyllelse. Monikas böner. Och vi måste nämna Luther också. Där är en tavla. Rudolf Schäfer heter han, som har målat den här tavlan. Och där ser man, där är ett bord. Och Luther ligger med huvudet mot armarna på bordet. Där är en bibel, där är ett ljus. Och så är det i bakgrunden de 10 buden omgivna mörka moln. Luther hade plågats. Han hade åkt till Rom. Och han var så glad för den här resan. För då skulle han komma till den heliga staden. Han skulle få se dessa heliga människor. Påven och alla dessa. Men du minns kanske hur han, när han bad på varje trappsteg uppför en bön, så hörde han inom sig: den rättfärdige ska leva av tro. Den rättfärdige ska leva av tro. Och så kommer han hem och går upp på tornrummet. Och det är denna bild som Rudolf Schäfer vill ge oss. Han är förtvivlad. Och han känner lagens dom. Men ovanför Luther så har han målat en ljusets ängel som spelar på en gitarr. Evangeliet. Det gick ju fullbordan. Han fick se vad detta var för någonting. Och han säger där, det var som om himmelens portar, paradisets portar öppnades och jag gick jublande in. Och han var övertygad om att han var Guds barn. Och nu skriver Hebreerbrevet. Då står det, håll fast, håll fast. Det hade tydligen varit så i dessa församlingar att det var på gång. Man höll på att svika evangeliet, lämna den kristna tron. Och då uppmanar Hebreerbrevets författare, håll fast. Håll fast vid Guds ord, håll fast vid evangelium. Och levet av detta, läs det, tillägna dig det. För den rättfärdige ska leva av tron. Den genom tron rättfärdige ska leva. Amen. Herre, vi tackar dig för den rättfärdighet vi har i Kristus. Och att den är på Guds högra hand, där hemma i himmelen. Och att vi får den helt oförtjänt. Och vi ber Herre att du håller efter predikan och låter ditt ord bära riklig frukt ibland oss. Och var du med oss nu när vi går till nattens vila. Och välsigna oss så att vi får stå upp igen till en dag och möta dig själv i ordet. Där ber vi om i ditt eget namn. Amen.